Anna Maria Kjell läser Dödligt villospår av Nora Roberts i översättning av Margareta Järnebrand.
Del 1. Hjärta. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Matteus 6 kapitlet, vers 21. Kapitel 1. South Dakota, juni 1989. Cooper Sullivans liv, sånt han hade känt det, var slut. Varken domare eller jury, i form av hans föräldrar, hade låtit sig bevekas av böner, sakskäl, ilska eller hot, utan istället avkunnat domen och skickat iväg honom, bort från allt som var honom välbekant och kärt, till en värld där det varken fanns några spelarkader eller Big Mac. Det enda som hindrade honom från att fullkomligt ledas ihjäl eller helt enkelt bli tokig var hans högt skattade Gameboy. Efter vad han förstod skulle det bli han och Tetris under hela fängelsevistelsen. Två hemska, bortkastade månader, långt ute i vilda västern. Visst sjutton insåg han att spelet, som fadern hade skaffat mer eller mindre direkt från det löpande bandet i Tokyo, var ett slags muta. Coop var 11 och han var inte dum. Nästan ingen i hela USA hade spelet och det var avgjort häftigt. Men vad var det för mening med att ha något som alla andra ville ha om man inte kunde stoltsera mer inför kompisarna? På det här viset var man bara Clark Kent eller Bruce Wayne, de coola grabbarnas tama alter egon. Alla hans kompisar fanns kvar i New York, miljontals mil härifrån, där de träffades och slappade under sommaren, åkte ut till sandstränderna på Long Island eller ner till Jersey Shore. Han hade blivit lovad 2 veckors baseballläger i juli. Men det var förut. Nu hade hans föräldrar givit sig iväg till Italien och Frankrike och andra fåniga ställen på en andra smekmånad, vilket var en förskönande omskrivning för ett sista försök att rädda sitt äktenskap. Nej, Coop var inte dum. Att ha med sin 11-årige son var förstås inte romantiskt, så de hade skickat ut honom på vischan till morföräldrarna, ända borta i South Dakota. Ett gudsförgätet ställe som South Dakota. Han hade ofta hört modern använda det ordet, utom när hon log och log och sa att det skulle bli ett äventyr för honom att lära känna sina rötter. Gudsförgätet blev istället rent och orört och spännande. Som om han inte visste att hon hade rymt från sina föräldrar och deras hopplösa lilla gård så snart hon fyllde 18. Därmed var han fast på den plats som hon hade rymt ifrån och han hade inte gjort någonting för att förtjäna det. Det var inte hans fel att fadern inte kunde hålla snoppen i styr eller att modern vägde upp det genom att shoppa och köpa upp hela Madison Avenue. Det var sånt som Coop hade fått veta genom skickligt och regelbundet tjuvlyssnande. De strulade till det och han dömdes till en sommar på en jäkla hästgård tillsammans med morföräldrar som han knappt kände. Och de var gamla av bara den. Det var meningen att han skulle hjälpa till med hästarna som luktade illa och såg ut som om de tänkte bitas. Och med hönsen som luktade illa och faktiskt spets. De hade ingen hemhjälp som lagade omeletter på äggvitor och städade undan hans actiongubbar. Och de körde pickupper istället för bilar, till och med hans ålderstigna mormor. Han hade inte sett en taxi på evigheter. Han hade sysslor att sköta och var tvungen att äta hemlagade måltider som bestod av mat som han inte hade sett i hela sitt liv. Visst, maten smakade kanske rätt bra, men det var inte det saken gällde. På den enda tvn i hela huset fick man nästan inte in någonting. Och det fanns ingen McDonald's. Ingenstans där man kunde beställa hem kinamat eller pizza. Inga kompisar. Ingen baseballarena. Inga biografer. Inga spelarkader. Han kunde lika gärna vara i Ryssland. Eller var som helst. Han lyfte blicken från sin Gameboy för att titta ut genom bilrutan. På vad han betraktade som massor av ingenting.